Det gäller livet. En biografi om Gudrun Schyman, skriven av Johanna Palmström, utgiven på Leopard förlag och inläst av mig, Inga On. Förord. Gudrun Schyman har små backspeglar. Det brukar hon säga när hon får frågor om händelser eller politiska strider hon inte minns. Det händer ofta att hon inte riktigt kommer ihåg hur något går till. För bokens räkning har Gudrun Schyman ställt upp på intervjuer och i perioder har hon stått ut med att ha mig hängande i hasorna. Men mer än så har hon inte påverkat innehållet. För politikern Schyman har de små backspeglarna passat utmärkt. Det är framtiden hon är intresserad av. Men eftersom hennes minne inte är någon stabil grund att stå på är intervjuerna med henne bara en av många källor till den här biografin. För utförligare information om hur jag gått tillväga finns en beskrivning av researchen i slutet av boken. Kapitel 1. Resan från Kråkuddsvägen. Lunkaberg, Österlen, 1977. I februari 1977 får den gamla Skånegården Lunkaberg, några få mil från Sveriges sydligaste punkt, en ny hyresgäst. Hon heter Gudrun Schyman och är 28 år gammal. De leriga åkrarna som omger gården och de milsvida slätterna kommer visa sig vara hennes plats i världen, ett ställe att återkomma till. Men det tillhör en avlägsen framtid. För tillfället frågar hon sig vad hon ska göra med sitt liv. Så här hade hon inte tänkt sig flytten från storstan, varken söderut eller ensam. Gudrun Schyman har inget körkort och bussen till Simrishamn passerar endast 2 gånger om dagen. Med cykel utforskar hon bygden. I motvinden trampar hon på för att skingra tankarna. På vägarna längs med havet är det omöjligt att föreställa sig att tillvaron på andra sidan Östersjön 15 år senare kommer att vara en helt annan. Eller att hon själv i den tiden kommer att pekas ut som kronprinsessa i ett politiskt parti hon ännu inte gått med i. Att hon många år senare skulle resa land och rike runt i feminismens tjänst, likt rösträttskvinnorna gjort före henne, är bara otänkbart. Hon är inte ens feminist. Nu står hon på gårdsplanen med ett järnspett. Gården behöver dräneras och det är bara hon där. Dimman breder ut sig. Havet syns inte över sädesfälten, än mindre Bornholm långt där ute. Hon placerar spettet mellan kullerstenarna, lutar sig över det, tar i och börjar bryta. När lillan kom till jorden var det försommar och svalan ruvade sina ägg. Körsbärsträden var utblommade, men syrenerna lyste i vitt och violett. Skensolen så glittrade stora värtan nedanför grannens tjusiga villa på andra sidan vägen. Det var den 9 juni 1948 som Ingrid och Stig Schyman fick sitt andra barn, dottern Gudrun, eller Lillan som Ingrid kallade henne. Ingrid och Stig var båda födda på 1910-talet. Ingrid bodde som barn i ett torp på Lidingö i Stockholm med sin mamma, som städade hos rika familjer i Djursholm. Dit tog hon sig med roddbåt och ibland följde Ingrid med. Stig växte upp i en målarfamilj i Karlstad med en alkoholiserad pappa. Ingen av dem har haft mer än det som var absolut nödvändigt. Först när de var unga vuxna på 1930-talet började Sverige lyfta sig ur fattigdomen och människor få det allt bättre. De möttes en kväll på Gröna Lunds dansbana 1938. Kärleken blommade och Ingrid och Stig gifte sig så småningom. Folkhemmet höll på att förverkligas och i det fanns det en hemmafru. Så ville de också ha det. När deras första barn Lars föddes 1946 slutade Ingrid sitt arbete som sömmerska och expedit och stannade hemma i familjens lilla hus på Kråkuddsvägen i området Näsby Park i Täby. I 2 våningar hade de 3 små sovrum, kök och vardagsrum. Stig, som var handelsresande, var ofta ute och reste. Kråkuggsvägen låg lite avsides till.